Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej och välkomna alla kära lyssnare till Kulturbarnen avsnitt nummer 70. Med mig, låtskrivaren och livsnjutaren Pontus de Wolf. Och dig,
Ida Tirén, författare och kulturjournalist. Välkomna.
Yes! Vi spelar in på en söndag. Hur känns det? Hur är läget?
Alltså det är så konstigt. Vad händer? Det här är första gången vi spelar in på en söndag. Men det är kanske en ny tradition har vi kommit fram till.
Precis. Vi släppte ju förra avsnittet en måndag. Det har jag glömt bort varför. Men jag var förmodligen överarbetad dagen
du
innan.
Du hade så mycket att göra på helgen där så det blev inte så vanligt. För det blev försenat inspelningen från torsdag till fredag och sen blev det så försenat med in. Ja.
Precis.
Det var inte planerat men det blev bra ändå.
Oj. Ja. För känslan är att det har ju skett liksom förändringar i våra liv. Du har flyttat till Stockholm och sånt där. Och jag jobbar intensivare i studion på veckorna. Så att det kanske liksom känns som att söndagar är en bra dag. Eller i alla fall en bra målsättning.
Ja, så vi måste värdera våra korta arbetsdagar med barn.
Ja.
Vi kan inte göra oavlönat arbete på våra korta arbetsdagar.
Exakt. Ja. Och slutsatsen blir ju att avsnitten släpps måndagar istället. Men det är också lite härligt för att då kan man ju liksom så här berätta vad man gjorde i helgen istället för vad man kommer göra i helgen. Det är mer abstrakt liksom.
Vi ska testa det nu och så får ni lyssnare säga vad ni tycker. Men vi testar det här lite grann och ser hur det känns. Verkligen. Jag är ju mitt i en väldigt omfattande upplevelse. Jag har liksom gått in i två väldigt stora förändringar i mitt liv här. Jag har liksom, dels har mitt barn blivit väldigt stor väldigt snabbt. Och jag är väldigt förvirrad över vad som hände. Att jag har plötsligt ett väldigt stort för tonårsbarn. Från att nyss var det en litet barn och nu är det ett stort barn. Och hon är då snart. Hon är 9,5 snart. Och det har varit mycket, det är mycket dramatik i en viss ålder bland barn. Och framförallt tjejer. Och det jag själv har lärt mig i mitt liv och som jag försöker lära ut då till mitt barn är att hellre säga förlåt en gång för mycket. Och det inte vara stolt. Utan bara så här, förlåt, jag menar inget illa om man inte vill bråka. Liksom. För att det tänker jag, det försöker jag använda mig av i mitt liv så mycket jag kan. Att hellre säga förlåt en gång för mycket och vara den bigger person. Liksom. Det tycker jag alltid lär sig. Det finns ett citat av Ramdas, den här amerikanska, han som tog egentligen buddhismen till USA kan man säga, alltså den västerländska buddhismen till USA. Han hette inte Ramdas egentligen, han hette, nu minns jag inte vad han hette, men han hade ett amerikanskt namn först och så blev han. Han tog också också stod med LSD i USA, samma veva. Men sen blev han mer så här, gick från det här psykedeliska till att bli buddhist. Och han har ett citat som jag tycker är så bra, det är så här, I'd rather be free and in love than being right. Eller sånt där.
Ja, jag fattar.
Och jag tänker ofta på det. Liksom så här, hellre att jag är kär och mår bra i mina relationer, att jag har rätt. Alltså jag är inte så viktig för mig att ha rätt. Då säger jag bara, skitsamma. Förlåt, det var bla. Det är liksom mitt motto. Så det försöker jag liksom lära ut till mitt barn. Så här, när det blir drama, konflikter och missförstånd. Säg bara förlåt. Det är min filosofi. Jag förstår att sen såklart ska man inte bli överkörd. Men då måste man pick your fights. Lite så.
Ja.
Pick your battles. Ibland kanske man ska stå på sig, men ibland så är det bara skitsamma.
Ja,
så det är mycket sånt här som pågår i mitt liv, olika saker med barn. Och sen, dels det, sen också då att jag är mitt uppe i att bestämma mig lite happ som hipp att flytta. Och det har varit en process som har pågått under flera års tid. Jag har velat flytta ifrån min lägenhet, för jag har bott här i 10 år i Bagarmossen i Stockholm. Jag har inte bott här, jag har haft en uthyrd mycket för jag har varit i USA, men jag har haft olika kompisar som bott här. Men i och med att jag har jobbat då utomlands. Men jag har velat länge ta tag i det här, men det har varit dels att jag inte får några nya lån då, för att jag inte har någon inkom eller så fast lön, och nej. Då att jag inte haft någon riktig så här, vet inte vad jag ska göra riktigt. Men ja. Nu då har jag och min kille efter många om och men bestämt oss att nu är det dags att flytta ihop.
Åh, vad härligt.
Och det var ju en ganska så här, en process som växte fram, kan man säga. Och det var lite med flit också. För att i och med att jag tycker att när man har barn så tycker inte jag man ska stressa ihop och flytta ihop framför allt. För att det är ju ganska mycket. Det är inte bara, handlar inte bara om att man är kära. Det handlar också om hur barnet vill må och hur vill ha det och sådär. Jag tycker att generellt, no shade, det är verkligen inte mot någon specifik person. Men jag tycker att, och tror att folk generellt har lite väl bråttom att flytta ihop. Särskilt efter separation och sådär, att kanske barnen inte alls är redo. Nu har jag mitt barn, nu har jag varit separerad i 7 år, så mitt barn är ganska van vid det. Men det känns som att folk gärna såhär, vi skiljer oss, jag flyttar ihop med min nya partner, barnen får hänga på. De bara, vi håller på att sörja en skilsmässa just nu, vi vill inte flytta ihop med någon random person vi inte känner. Alltså, det är ju inte så popular opinion, så därför säger jag det nu när, jag inte har, när det är ingen som kan ta åt sig, för det finns ingen som jag lyssnar på det här som jag vet. Det är inte mer att någon person, men jag tror att det är en ganska vanlig grej, och det har ju ofta att göra med att folk kanske, man är nykär, man är peppad, och så har man så här, kanske lite bostadskris, bostadsbrist, vi flyttar ihop till det mest praktiska, men man kanske inte alltid tänker på barnets bästa. Men, så det är väldigt, väldigt viktigt för mig att liksom inte stressa med att flytta ihop då med min kille.
Nej, just det.
Så nu har vi ändå varit tillsammans i snart 1,5-2 år, så nu känns det som att det är lagom. Jag tror att man generellt tycker ändå att barnets bästa går först, så att det har varit en långsam process, och ja, men också så omställning för min kille, har ju inga barn sedan tidigare, så här, vill han bo med ett barn och så här, det är ju mycket som ska passa in. Men,
ja, men
nu kände vi väl lite så här, nu har jag fått lite vardag ihop, som att vi har stegvis flyttat ihop, alltså att han har varit mer och mer och mer hemma hos oss då. Så att nu är det som att vi, nu har han varit hos oss, kanske, först kanske det var så här, en gång i veckan, nu är det så här, 2 gånger i veckan, nu är det kanske det är så här, 5 nätter i veckan. Nu ska han mest bara hem för att byta om.
Det är alltid så där liksom, då ska man säga, varför sysslar vi med det här? Vi kan ju lika gärna ha samma adress.
Ja, fast det behöver ju nästan så här, vi behöver nog prova oss fram lite och känna, landa mer och mer i det. Så att nu har jag bestämt, och då kände vi väl på det två, att det var roligare att flytta ihop i en lägenhet tillsammans, som var våra gemensamma, som inte var så här, minst än 10 år.
Nej, men
så
visst.
Nu ska jag faktiskt sälja min lägenhet, så att om någon vill köpa en trea i Bagarmossen, så hit me up. Jag finns på Eniro.
Då vet vi, i och med att du flyttar därifrån, att det kommer bli ohippt mellan om 3-5 år.
Nej, jag tror inte det har pikat än faktiskt. Eller jo, ja, ohippt kanske lite. Kanske mer så. Ja, det beror på. Alltså, det kommer vara som Södermalm var för 10 år sedan. Så kanske inte hippt, men fortfarande så här populärt. Men kanske såhär hippt för inte så hippa människor, om du förstår.
Nej,
vad jag menar. Mycket mer PR människor och mäklare, och mindre konstnärer. Så. Men nej, men jag tycker egentligen om Bagarmossen väldigt mycket. Det är ingenting som har ändrat sig. Det är bara att jag känner att jag är ganska klar här. Jag vill faktiskt testa, om jag testar att bo någon annanstans ett tag. Så ja, det känns ändå spännande. Det är första gången som jag går igenom en sån process och sälja och hålla på lägenhet. Det är ju fruktansvärt alltså, men det är också lärorikt. Det här kapitalistiska samhället vill leva i. Så att, ja, det tänker jag på. Vad tänker du på nu för tiden, Pontus?
Jag tänkte här på Mosebacke torg, så hörde jag att under helgen så höll golvet inne på Kristallen på att svikta.
Nej gud, det har inte hört.
Så de fick avbryta en spelning med Hemliga klubben. Såg du det? Nej, jag kände direkt så här, skulle jag bli orolig för du brukar ju vara där på helgerna. Apropå nu att vi har...
Vänta, Hemliga klubben? Vad är Hemliga klubben?
Det är ett band som gör pop på svenska.
Jaha.
Som är vrålbra faktiskt. Och som är så här coming up. De hade 2 sålda spelningar där. Och så under den första kvällen då, så hoppade alla jämfota till deras indiepop. Och då började golvet sjunga. Så att de fick avbryta och utrymma. Och så hade de stängt där i helgen nu för liksom, för att analysera med en byggmästare.
Ja, det är ju ett hus. Hur gammalt är den här byggnaden? Typ 500 år eller någonting. Eller det är ju, alltså.
Överdrivet. Men den har ett par sekel på
en,
ja, ett par sekel kanske.
Ah, okay.
Men det är en av de äldsta nöjesetablissemangen i Stockholm, for sure. Och något som jag faktiskt lärde mig, att Evert Taube var med och räddade på 70-talet.
Oj.
Under rivningarna och sånt där så skulle det bli en enorm så här, kooperativet, alltså KF konsumentfri. Eller,
såklart. Herregud, vad
en
typiskt.
Skrapa, liksom. Ja. Nej, men så det finns en pamflett från den tiden som han skrev väldigt romantiskt om Mosebacke och Södra Teatern och liksom den,
men Gud.
Vad den platsen representerar. Så det är en sån här grej.
Tack Evert Taube.
Tack Evert Taube. Man kan tycka att han gjorde liksom lite glättiga texter här och där. Men då ska man komma ihåg att han räddade Södra Teatern.
Som sen ledde till att 500 människor på dö. Men,
ja.
Men vilken våning var det, blir jag ju nyfiken då. Som jag har varit mycket på Mosebacke.
Ja, det var Kristallen är ju den här liksom där du går på hiphopklubb.
Alltså första våningen typ.
Stora baren liksom. Det som hette Södra bar.
Men vad är under där då? Eller toa?
Under,
typ?
Nu måste jag tänka baklänges. Vad händer baklänges. Då? Om, jag har arrangerat.
Vad händer
det är, nej men det är ju kök och sånt. Alltså det är liksom sådana utrymmen.
Okej, okay. För det finns inga mer golv under det. Det är det understa dansgolvet. Det finns ju flera dansgolv.
Ja men uppåt. Precis. Nej, så att det kanske eventuellt finns en ännu hemligare klubb. Under det.
Hemliga klubben höll på att spränga upp för den hemligare klubben. Det var det som
ja,
var
precis. Ja. Nej, men så det blev ju en legendarisk spelning och de fick ju tidningsrubriker, men de var ju väldigt besvikna för de fick ju inte spela klart.
Oj, den sista spelningen.
Så jag tycker man kan stötta hemliga klubben med att gå in och följa dem på Instagram. Och upptäcka dem, för att de är en rolig, frisk fläkt.
Och stötta Mosebacke. Jag var ju på väg till Mosebacke igår kväll, alltså lördag kväll. Så det var ju tur då att jag visste inte detta. Så det var ju tur snabbt. Att jag inte gick. Jag hade ju upptäckt ganska snabbt att det var stängt antagligen. Men, för att jag var nämligen på 40-årsfest igår kväll. Och i en lokal som på, jag kan inte säga var, på Crumb Heaven, känner du till det?
Crumb Heaven? Det är alltså bara smul?
Ja, det är precis smul himlen. Det är alltså, om man tänker Götgatsbacken, det har ju hänt lite förändringar där. Vi har pratat tidigare om Nya Rish till exempel. Det har också varit ytterligare gången sedan vi pratade med sist. Och runt hörnet där, alltså gamla Ljunggrens för de som känner till det, alltså Götgatsbacken och för de som inte är bekanta med Götgatsbacken. Det är alltså den här stora gatan som går när man kommer upp från Slussen och det har varit mycket butiker och ofta alltid haft en lite så här ungdomskänsla där på något sätt. Det är som att det alltid har varit lite så här unga människor. Jag tror mycket att göra med så här Södra Latin som är gymnasieskola för mycket esteter och sådär. Väldigt så här klassisk estetisk, ligger runt hörnet. Jag tror det är kanske därför också att det har alltid varit så här mycket ungdomar där. Känns så här hippt och folk klär sig rätt snyggt och går lite och visar upp sig på Götgatsbacken. Det har alltid varit lite den känslan.
Och de har testat så här Cheap Monday där och sånt där.
Just
alltså sånt
det.
Som drar.
Det känns som att det
finns
kanske var
finns, men det var där Monday. Först i alla fall.
Ja, det var det första
weekday.
Butiken.
Det.
Första weekday. Det har alltid varit lite så här unga butiker. Och tidigare var ju Ljungens där som också ganska populärt. Men sen, nu då är det väl, jag vet inte om de har kvar också, men det var väl Ljungens som fortsatte in där, som nu är Rish. Jag vet inte. Eller var väl Ljungens?
Nej, det var en Starbucks. Och innan det så var det liksom en Ljungens ligger väl inne i Bruno-gallerian.
Ja, just det. Glöm vad jag sa.
En hopplös galleria.
Då hoppar vi över den. Då är alltså gamla Starbucks där. Det har varit lite olika grejer. Och nu är det då Rish. Mm. Men alltså alldeles runt hörnet då, när man svänger in liksom till höger. Kommer från Slussen och så går man förbi där. Och så tar man höger. Där, sidogatan. Där ligger det en nytt ställe som heter Crumb Heaven. Och alltså Crumb. Och där var jag faktiskt också på ett vernissage för en vecka sedan. Det hette Fuck. Finland.
Finland.
Det hette något. Men gud, det hette verkligen något sånt där. Alltså de hade en förkortning som gjorde att det lät som ett fult ord. Det var Finlands, Visit Finland hade liksom bjudit in en svensk konstnär att göra ett verk. Och nu minns jag ju verkligen vad konstnären heter. Jag får kolla upp det här. Men, så jag var på ett vernissage där. För någon, jag var faktiskt inte inbjuden. Jag var plus en. Min kille var bjuden på det här vernissaget. Man tycker att jag kanske, men whatever. Så vi var och kollade på det. Och då är i samma lokal då var jag på 40-årsfest. Och det är alltså ägaren till Il Café. Som är ett café som också har varit populärt i perioder. Liksom, eller hett så här inne.
Ja, men precis.
Liksom.
Svart kaffe var det även känt som förut. Där blev vi grampa.
Aha.
Det så hette det ännu tidigare. Men jag känner honom lite, för vi hade barn i samma förskoleklass.
Ja, okej. Okay.
Eller samma förskola, jag blandar ihop termerna. Ja. Men det är jättefint där. Och alldeles nyöppnat.
På Crabhammer, har du varit där?
Vad kul att han hade ja.
Ja, de har haft ganska mycket vanissage där, tror jag. För att tydligen, de har inte alkoholtillstånd ännu. De hade väl sökt det, tror jag. Så att de har stängt på kvällarna. Och då har de haft lite olika, man kan hyra in sig på så här privata event där då. Bland annat fest och vanissage och sådär. Och då hade de, det var därför jag lyckats pricka in de här olika andra eventen. Så jag visste inte ens vad det var på dagtid. Men jag ska gå dit på dagtid, tänkte jag. Men det är alltså Il Café. De har ju också haft, jag vet inte om de fortfarande har det, men de har också haft lokaler i USA. Har de också haft startat Il Café.
Jaså.
Och det är en intressant grej, tycker jag. För att, och jag minns rätt alltså. Men jag tycker det är en intressant grej, för att det verkligen finns som en liten sån typ av restaurang eller ställen eller café i Stockholm som är, som påminner mig om så här tidigt 2000-tal. Typ jag säger Indigo som också ligger på Götgatsbacken, Babylon som ligger på Medborgarplatsen, samma ägare, och även typ Il Café och så här Mellqvist kaffebar och så här. Det finns några ställen i Stockholm som har lite det här. Det känns som att de var så här, det var det här nya coola när kaffe latte kom till Sverige. Alltså,
ja.
Så här, det känns som att jag får den känslan så här. Det var först med när de som är typ 70-talister var 20 och tyckte det var så coolt att man plötsligt kunde köpa Acne jeans och latte i Sverige.
Och, ja.
Så, det var liksom en speciell kultur, och nu känns ju allt det där väldigt vanligt.
Ja.
Ställena är fortfarande väldigt trevliga, men de har kanske inte samma edge längre som de kanske hade när de startade. Men det känns som att det är lite samma stil. Men Crumb Heaven känns väldigt modernt och fräscht, och de har ganska kul så här, konstverk på väggarna och sådär. Så att, det kan jag tipsa om att kolla in. Så där var jag på 40.
Det är väldigt proffsigt gott kaffe också, om man bara vill dit av den anledningen. Så finns det inget som klår i kvarteret direkt. Men det vore ju mest edge om att inte skaffa något alkoholtillstånd. För gud vad ute det känns med alkohol.
Det
går ju bara neråt och neråt. Alltså där skulle de verkligen kunna nischa sig. Särskilt när det gäller liksom vernissage och sånt, skulle det vara så sjukt befriande att få kaffe istället.
Kanske lite sent på kvällen dock, men jag kan också passa på att säga att hon, jag var 40-årsfest, jag kan faktiskt säga vem det var, det är min kompis Carolina Modig, och hon har också startat en sajt som heter Art Notes. Jag vet inte om jag har pratat med i podden, den är jättefin konstsajt som jag kan verkligen tipsa om att kolla in. Hon har gjort en jätteambitiös satsning där som man kan kolla upp olika alltså, intervjuer med konstnärer och vernissage, och hon har också startat en grej som är en konstrunda, så man kan liksom följa med om man vill känna sig lite osäker på hur man hittar till konsten, helt enkelt. Det kan ju vara lite svårt att veta hur man
kommer in i Stockholm.
Eller? I Stockholm. Och då kan man anmäla sig till den här rundan. Jag har inte riktigt koll, för i och med att jag är off Instagram så missar jag så mycket, så jag fick reda på det här först igår. Så jag måste haka på. Men då kan man liksom följa med en liten, kanske för dig Pontus, att haka på.
Vadå, en grupp?
Man går med en liten grupp. Ja, så lite som att man går på en stadsvandring, typ så här 15 personer kanske. Så går man runt, så väljer Carolina då, som är mångårig konstkritiker och reporter och journalist och så här, och redaktör. Så väljer hon ut olika gallerier, så går man tillsammans och pratar hon lite om det, och så väljer hon och tipsar hon också om restauranger i närheten som kan passa så här. Så det blir som en liten upplevelse. Så det kan jag verkligen rekommendera att spana in. Och sajten heter alltså Art Notes, så det finns mer info där.
Gud vad härligt. Ja, det där hade jag faktiskt som idé. Nu har jag minskat den i omfång, men att man skulle göra det för så här som en barrunda. Alltså med, när jag slutade jobba med klubb så tänkte jag att jag kan kanske gå ut en gång i veckan, men att man då liksom tar betalt för att leda folk mellan olika ställen. Och sen så blev det en mindre och mindre idé, så att nu tänker jag att det vore en kul grej att bjuda sina vänner på. Alltså att man typ har så här 8 personer man tar med sig, och så har man fixat entré och bordsbokningar och sånt där på 3-4 ställen. Som en liten krogsafari. För så här, äldre män och kvinnor med barn i min närhet.
För jag tänker också att när de som gör det här kommersiellt, ofta har de ju ett samarbete med självaste barerna. Att så här, de får en procent av notan typ. Eller de får så här, du får 200 spänn om du tar hit 10 gäster.
Nej men visst. Och det är mycket så skönare.
Så på det hållet.
Det är så skönt för ett ställe att veta att så här, vi är 10 pers som kommer 19.00 prick. Det är fantastiskt för planering. Typ. Ja, och vi vill förbeställa 10 hotshots och sen 10 bärs och sådär. Alltså,
och sen kommer liksom vi gå till nästa ställe.
Sen kommer vi gå.
Ja, exakt.
Jag blev inspirerad för att Salvan, som är en så här krogkille.
Profil.
Profil heter det. I Stockholm, som har lett en massa ställen. Han var väl liksom F12 Berns, kåken innan mig, sen
Spybar var väl hans genombrott.
Just det, så var det ju. Han fick ofta så här, åka och ta emot Lenny Kravitz och såna där. När de skulle ha liksom trevligt i Stockholm så fick han göra en liten runda. Då fick man hänga med Salvan den kvällen.
Ja, ja.
Om man var Lenny. Men då kunde det liksom alla de här se- och hörbilderna, suddiga nattklubbsfotorna av så här, Lenny Kravitz var på Stureplan, Laroy.
Då är det tack vare.
Ja.
Tack vare.
Kanske var han som sålde bilderna. Nej, så ska man inte tro.
Precis. Ja, jag fattar. Ja, men det finns ju en lite så här hemlig funktion i nattlivet som man kanske inte riktigt känner till om man inte själv är i nattlivet. Att det finns ju alltid någon som är lite så här, ofta det är så här anställd av Stureplansgruppen som äger halva Stockholms, i alla fall säkert runt Stureplan då, Stockholms lite dyrare uteställen. De flesta drivs ju och ägs av Stureplansgruppen som är en liten konglomerat av, ja, de har matställen och restauranger och hotell och, ja.
Yeah.
Och de har ju vissa anställda som, de har också en intressant fun fact, de har också ett gäng lägenheter som jag tror de som jobbar där får bo i, om jag fattat det rätt. För jag vet att det är väldigt många som bor precis alltså på Östermalm, väldigt bra läge, alltså lite så på ganska nära Humlegården typ, så alltså verkligen bra läge.
Yeah.
Jag tror kanske att jag misstänker att Storplansgruppen äger de här lägenheterna. Jag vet inte exakt. Jag har bara noterat att folk som jobbar för dem ofta bor i de här lägenheterna.
Ja, precis.
Så det kanske är lite så här perk typ, att man också vill ha folk som bor i närheten, för det är också smidigt för dem som jobbar sent på natten att vilja, man vill ju gärna kunna inte ha så långt hem kanske. Om man ska jobba till 5 på morgonen kanske man inte pallar.
Exakt.
Åka tunnelbana.
Men de är väl alltid så nära liksom på väg att omvandla något hus till ett hotell. Liksom.
Ja, exakt.
Plopp, de har alltid plopp, så blev det bank. Liksom. Då är det bra att ockupera det lite i förväg.
Men de är ju väldigt bra på det där. Och de har ju ett gäng olika människor som bara är så här, lite allmänna så här, mood managers, som de tidigare podden, att så här, som är så här, bara så här, folk som jobbar för dem. Fast man vet inte riktigt vad de gör. De är så här, dyker upp på olika ställen och är lite ansvariga och lite värdar och lite så. Som är Lenny Kravitz.
Ja, men precis. Så. På min tid så var det ju liksom så här, du jobbar på kåken, du jobbar på Spybar, du jobbar på det där. Sen klev ju Joel Ige in och blev någon sån här, liksom,
han är lite så nu.
Flygande mood manager. Han hade ju liksom alla deras ställen och bara åkte runt och var entourage och höll upp stories. Men han jobbade ju Jack idag tidigare i Göteborg.
Det, i Göteborg.
Och var ju en sån som bodde, fick en bra adress i Stockholm plötsligt. När han anlände till stan.
Ja, ja.
Men
det är mysteriskt.
Ja. Men han blev ju liksom en... Det var ju precis när, liksom, när Instagram Stories började. Så blev ju han liksom Stureplansgruppsklubbandets face. För det var lika liksom... det var inte lika status med varje ställe. Sådär. De la ner ett gäng ställen och så hade de 2-3 stycken liksom nattklubbar. Så han var ju någon sån där liksom krogsafari-person. Nu jobbar han lite mer som turnébokare och manager. Och bland annat Victor Leksell har även kört med...
Popartisten och
populära popartisten. Och Rebecca och Fiona körde han med då en gång i tiden. Men han är en del av det här Konst AB också.
Vad är det för någonting?
Det är jag tror de har Göteborgs ursprung allihopa. Som gör lite så här pop-up teater och konstprojekt. De körde på Brunnsgatan 4 och det är lite samma gäng som hänger med Victor Leksell och det var ju också en så här, det var ju väldigt ovanligt att en sån liksom popartist från Göteborg skulle slå i Stockholm och resten av Sverige. Så att det var ju liksom, det var verkligen en så här underground-rörelse att få honom stor. Det var inte...
Det var liksom han är
inte
jättepopulär nu.
Ja, det var verkligen liksom delvis då Joels förtjänst. För att de var liksom inte...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, det var inte alldeles självklart, utan det var liksom den moderna typens marknadsföring, helt enkelt.
Aha, nej, vi har ju pratat om Joel tidigare på det, att han är väldigt effektiv. Så när jag mässade honom 2 på natten och sa, hej, kan jag få lista? Och han bara, ja, jag är på Coachella i Los Angeles. Jag pratar med världen som såg möter dig. Ja, så att han fattar stilen. Det var kul att du nämnde Rebecca och Fiona. Jag har faktiskt socialiserat både med Rebecca och Fiona vid separata tillfällen den här veckan.
Oh,
så det var, jag har prickat in full bingo där med hela bandet, fast i olika sammanhang.
Ja.
Och lite Linda. Jag lyckades pricka in alla där. Nej, men jag olika, på allting på Rish också, kan jag säga. Jag har varit på Rish då ett par gånger och lyckats pricka in olika svenska popartister då varenda gång. Så det talar ju gott för Rish nya satsning.
Ja.
Och ja, jag dricker alkoholfri öl. Jag vill inte att någon ska tro att jag är ute och festar och super, utan jag har faktiskt inte druckit en droppe. Jag vill också passa på att säga att jag var ju nära att bli, eller jag blev ombad att vara mood manager för Spybar. Eller var personen som är på Spybar. Jag vet inte vad det heter. Värd. Liksom, nattklubbsvärd. Nattklubbsvärd var ju titeln då.
Spybar chef.
På Spybar. Mm. Chef, exakt. För 10 år sedan.
Nya Fadde, skulle man kunna kalla det.
Ja, exakt. Men det var ju då i samband med att jag hade vardagsrummet, min klubb, som låg i närheten där bakom Rish, gamla Rish. Och jag slutade med att jag tackade nej då, mycket efter min dåvarande partner tyckte inte att jag skulle göra det. Så att det var en väldigt stor grej där, apropå det. Men, behöver inte gå in i det här, men i alla fall så tackade jag nej. Och det var ju, jag vet inte om det var bra eller dåligt, det är ju en väldigt bra plats att lära känna folk. Det kan man ju konstatera. Att alla som har jobbat med det där har ju verkligen, man känner ju alla. Alltså, som har makt i Sveriges kulturmedia. Men jag tror också att det är lite farlig position att hamna i. För att dels är det väldigt slitsamt rent fysiskt att vara uppe så här 4 på nätterna och massa fulla människor och sådär. Det är ju extremt att vara uppe så sent. Uppe till 5 på Spybar, vilket är en av få ställen i Sverige som är uppe till 5. Men också att det så här, jag tänker att det finns en så här idé om att så här, jag fick jobba ganska mycket med att tvätta bort min så här nattklubbstjejstämpel och bli så här tagen på allvar som kulturjournalist och sen då sedermera författare. Att det finns ju fortfarande en ganska idé om att, så här, att man, om man tycker om att ha kul, då måste man vara puckad. Det är ju lite så det finns. Det finns ju risk också att man får en stämpel att man är oseriös eller blåst eller okunnig för att man då
precis. Man får ju, folk är ju väldigt snabba med att liksom kategorisera en som antingen det ena eller andra. Jag kommer ihåg att så här, min jazzuthyrning gick som tåget innan jag blev kåkenchef. Och jag tänkte att det skulle bara så här underlätta för mig att få ännu mer bokningsjobb. Men det blev helt tyst liksom.
Oj, efter det. Är det sant? Vad intressant.
Och då var det väl inte för att folk som liksom ogillade det jag höll på med. Utan bara så här, ja men då har han nog slutat med sin jazzgrej liksom.
Aha, okej, jag fattar.
Man får ju gå in med liksom dubbla identiteter om man ska kunna ta uppdrag i den här stan. Men så alltså, där tycker jag är ganska ofta liksom. Om man är för öppen med en sida av sig så stänger folk ögonen för en annan. Alltså det är svårt att vara liksom...
Man gör många olika saker.
Svårt att vara svår poet och ha en rolig podcast liksom.
Ja,
det går inte
ask
ihop.
Me.
Ja.
Men, men det är helt kul. Jag behöver inte vara svår poet. Men i alla fall, jag kan vara en lätt poet. Men jag tänker att det nog är det generellt så, men framförallt i Sverige tror jag, för att i och med till exempel i USA då, när jag har bott många år är det, liksom, och jobbat många år, är det ju verkligen det här att man liksom I'm an actress, I'm a screenwriter and I'm a blah, 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 och sen bara, aha, and I'm a waitress, men bara, jaha, det är det som är ditt faktiska jobb.
Det är med, jag har fyra dyra hobbies och ett jobb.
Ja, exakt. Och det är ju då för att det är så mycket, mycket dyrare att bo där. Så man måste ju verkligen liksom vara ihjäl sig för att kunna betala. Men det är, folk är mycket bättre på att vara det, alla de här grejerna. Men så är det ju också så att man tar ju inte det på allvar. Man kommer någon till mig och säger, I'm a writer, I'm an actress. Man bara, ja, hur bra kan du vara på de här olika sakerna? Mm. Alltså, man har ju inte tid att vara bäst på 17 grejer. Det går ju inte. Det är lite som att folk bara, jag tänker jobba heltid, satsa på min karriär, ha fyra barn. Man bara, nej. Du kommer inte kunna vara närvarande förälder för fyra barn om du jobbar heltid hela tiden. Det är liksom inte möjligt. Sen kan man ju vara en dålig förälder eller vara en dålig anställd. Det var det. Men tro inte att du kan göra allting, för det kan man inte. Och så tänker jag med allting. Alltså, man kan inte bli bäst på att spela piano i världen och samtidigt göra 17 andra grejer. Alltså, det bara är så. Man måste välja att man stoppar sina ägg i vilken korg. Yeah. Och det, bara att man är ärlig med det. Sen måste man inte vara bäst på allting. Man kan ju göra 17 saker bara att man inte liksom, lyckas satsa allt på. Men det jag vill säga är bara att mitt tips är alltid till folk. Det här har jag fått lära mig från marknadsföringens folk. Jag kanske sagt det förut på det, men jag upprepar mig. Är att man ska välja tre saker att presentera sig. För det är det folk lyckas ta in. Folk pallar inte typ ta in mer saker. Sen kan man kanske göra många fler saker. Men vissa grejer kan man också klumpa ihop. Typ med dig, du bara säger, jag är musikarrangör, jag är musikproducent, jag är musik. Man säger bara, jag är musik, jag jobbar med musik. Eller ja, så, jag är musikarrangör. Eller musikproducent. Det kan betyda typ 14 saker. Då kan man bara säga det, så behöver inte man förklara alla olika nyanserna. Men det är ett generellt tips om man sysslar med någonting kreativt. Det är att, liksom att välja ut tre saker du presenterar. Sen kanske de kan ändra sig lite grann vem du pratar med. Alltså om jag pratar med min granne så kommer jag kanske välja tre andra saker än om jag pratar med någon som är jättenischad i det jag håller på med. För då kan man vara mer specifik kanske. Det makes no sense för någon som är utanför kanske vad det är specifika.
Just det, man kan öka nyfikenheten successivt. Att man liksom öppnar små världar och fönster till andra talanger man har kanske.
Ja, men till exempel om någon, jag pratade med någon som är i litteratursvängen och de bara, vad håller du på med? Jag bara, nej, men jag är intresserad av exofiktion, jag är intresserad av samtida skönlitteratur, jag är intresserad av kvinnoskildringar. Men fråga någon på min dotters skola som jag inte vet vad de har för hur insatta de är i litteratur, då kanske jag bara säger så här, jag håller på och skriver, eller jag skriver tidningen, eller liksom jag läser och recenserar böcker och så här. Man får ju välja lite vad man, hur man liksom formulerar sig för vem man pratar med. Men generellt tre saker har jag fått lära mig räcker. Så om någon frågar mig, vad jobbar du med? Du säger, ja, men jag är författare och kulturjournalist ibland. Och just nu sitter jag med i Kulturrådet också, till exempel.
Ja.
Det är ju, du beskriver det ju både vad mina ambitioner är, vad jag jobbar med, men också så här lite grann vad jag får min inkomst ifrån. För det är alltid det folk undrar, så här, men hur tjänar du pengar? Liksom.
Ja.
De blir ju, så då får man ju lite varje där. Då kan folk bara, då köper de det. De bara, aha, det låter som att det är en trovärdig kombination.
Ja,
inte
ja.
Så här, okej, okay, trust fund baby. liksom. Så det tycker jag är ett bra tips faktiskt.
Men då måste vi gå ner på två grejer här när vi presenterar oss i början. I introna av podden. För att vi kan ju inte säga poddare där. Bara, hej, jag är Pontus.
Jaha, just det.
Musiker, producent och poddare. Det blir så pretentiöst. Fourth wall.
Det där, exakt, exakt. Men det är därför vi bara säger två saker. För att det är underförstått den tredje.
Ja, kontext, kontext.
Ja. Oh, jag har en kul grej att berätta.
Åh, snälla gör det.
Jag var med på en utställning, jag kollade på en utställning på Konstfack häromdagen.
Oh.
Och jag har inte varit på Konstfack på åradag, så det var jättekul att komma dit. Det var ingen sån här mega final, alltså så, var inte så här slutvernissaget, utan det var ett vernissage efter en uppgift för de som går andra året textil och ädellab, tror jag det var.
Ja.
Det var en kompis till min kille som var med där, och så hela hans kompisgäng kom dit, så jag hängde på också. Och för min dotter var hemma hos en kompis, jag bara, jag har lite tid, jag följer med en sväng. Och då träffade jag också på en tjej som gick i textilklassen som kom fram till mig och bara, åh, jag älskar en podcast. Och jag blev så glad!
Ah.
Alltså, jag blev så glad. Och det blir så här påtagligt när det är så här, man bara, åh, det här är en riktig människa som gör jättefin konst och så här, en riktig person. Så här, det blir väldigt kul.
Mm.
Och så inser man att, just det är ju ändå så här, Jag vet inte hur många som lyssnar på podd, men det är ju säkert så här 500 eller någonting.
Ja, alltså,
stoppa in dem i ett rum och plötsligt så bara, oj, det är, väldigt, det är ju inte
alla
många.
Alla går på
så här. Nej, men alltså, de stora poddarna har väl så här, vadå, 50 000 miljoner? Oj, nu oskade det precis. De stora poddarna har väl så här 50 000 lyssnare eller någonting, jag vet inte.
Oh,
och det är ju så här Globen, eller jag vet inte.
Ja,
men ändå, om jag går in i Mosebacke och vi stoppar in alla våra poddlyssnare, alltså golvet kommer svikta. Och det jump, säger jag bara. Alltså, det är ändå ganska mäktigt, och det glömmer man ju så bort, för att i och med att det är digitalt så liksom flyter det bara runt så här, de siffror typ. Men när det kommer en person i verkligheten, man bara, just det här är ju riktiga lyssnare. Och nu har det kommit fram till där kanske 5-10 personer till mig och bara så, åh, jag älskar podden, bla bla. Och då blir man ju så här, varje gång blir jag jätteglad. Och så inser jag, just det finns ju ytterligare då 500 personer som tänker så här. Så att det tycker jag är en väldigt fin påminnelse.
Exakt.
Och jag frågade också vad det var hon tyckte om med podden. Och jag tyckte hon väldigt, formulerade det väldigt bra. Hon bara, ja, men jag tycker att ni är väldigt så här, man känner sig, ni pratar aldrig över en, över huvudet på en. Utan man känner alltid att man förstår att man så här, det är liksom, som jag förstod det för henne, så tycker hon att det var hög nivå. Att man lär sig mycket, men det är aldrig så att man liksom, nu ska jag vara smart och prata över huvudet på dig. Så att jag känner mig smart, för att liksom, det ska vara svårt. Mm. Och personligen, det där liksom, jag blev så himla glad att det var det hon nämnde. För att det är typ sammanfatta hela min gärning, känner jag. Alltså, ända sedan jag startade mitt första uppdrag som kulturjournalist var en blogg jag hade på sajten rodeo.net, som nu är nedlagd. Vi hade den i 5 år, och den hette Konst med C. Och sen startade jag då litteraturtidskriften Konst med C, Literary Preview, som var en förlängning av det här. Och min blogg var ambitionen, det var typ inga bilder på mig, inga text om mig alls. Jag var väldigt emot den här personliga varumärkeskulturen, vilket jag fortfarande är väldigt ambivalent inför. Även om jag har provat på det lite mer, så har jag känt mig väldigt, ja, jag är väldigt ambivalent. Men säljer ju grejer med tjej liksom, då bara att jag är tjejen typ. Jag vet inte, jag vet inte, jag har inte riktigt gillat det där. Och jag tror att mycket handlar också om att, i och med att jag jobbade som modell när jag var yngre, så visste jag ju liksom att jag var privilegierad, jag var på det sättet. Så jag vill liksom inte att det skulle bli en faktor, bara, men vem är hon där, en jävla smal blond tjej? Alltså jag bara så här, jag orkar inte, jag vill typ, folk ska läsa min text och tycka att jag är bra och rolig, och skitsamma hur jag ser ut. Det var liksom lite sådana tankar jag hade då. Jag var ganska ambivalent i hela den här grejen då, efter mina modellerfarenheter. Men nu är jag skitsamma, nu är jag ändå gammal, så nu är det ingen som bryr sig hur jag ser ut. Jag tycker det är jätteskönt. Men i alla fall, jag var väldigt kluven till det där. Men då hade jag, när jag hade den där bloggen, alltså för mig var det viktigaste med det var verkligen att liksom sprida kunskap om så här, och tankar och inspiration om kultur, om konst framförallt, och tankar så här, så ta ner ribban på att gå på en utställning. Så här, ah, men vad är det, gå på Moderna Museet? Vad händer? Liksom. Det var jätteviktigt för mig, också med min bakgrund, jag kommer från Värnamo och så här, att jag, i Småland, liksom, att jag, så här, ah, jag vill ta ner ribban från de här ganska skräckenjagande kulturinstitutionerna i Stockholm och få dem att kännas mer tillgängliga. Och det tror jag ändå så här, finns en röd tråd i allt jag gör, att jag alltid vill att alla ska känna sig delaktiga, att alla ska förstå och alla ska känna att wow, det där vill jag också testa, det där verkar jättekul.
Ja, men absolut.
Så det var väldigt kul att hon nämnde just det. För jag bara, wow, det här är verkligen det som är kärnan i det jag gör och vill göra. Så det var väldigt kul att hon plockat upp det.
Ja, men där känner jag mig besläktad. Så har jag tänkt när jag har gjort musik, min musikbok och liksom poddar och bloggar.
Exakt.
Och allt sånt där. Man ska få tänka att det är vi som skapare inte ska stå över, liksom. Utan det är en kommunikation. Sen får man ju liksom, självklart är det coolt att wowas och sådär också. Men det får ju kanske själva verken stå för.
Men vad tror du det beror på att man så ofta känner liksom att folk antingen då, som sagt, pratar lite över huvudet på en och man känner att det här fattar ingenting. Eller att, ja, vad tror du det beror på?
Nej, men jag tror att det är, man kanske glömmer bort vem ens betraktare är, liksom. Men sen också att man, ja, men det är en balansgång, för man vill ju förlita sig till, liksom, de direkta impulserna och sådär. Just nu ser jag en reklamkampanj för, eller marknadsföringskampanj för Sigur Rós, som jag tror ska spela i Sverige snart. Där de bara frågar, liksom,
bandet alltså.
Ja, just det.
Som inte, isländskt band, för som inte känner till.
Det låter som valspråk. djuret val. Men att de, då intervjuar de bara, eller de frågar folk i publiken vad Sigur Rós betyder för dem. Och signifikant för dem är att det är en så himla spridd publik. Alltså det är publik som kom från hårdrock eller amerikanska södern eller liksom Afrika, norr, söder och sådär. Och alla är bara så här, jag kan inte beskriva vad det är, men de har förändrat mitt liv liksom. Att wow. De så här kommunicerar på en, och där kanske man inte vill överförklara det. Men det är samma sak igen med svår poet och kul podd, att så här, Sigur Ros kanske inte ska ha webbseminarium om hur man proddar på YouTube liksom. Det kanske blir fel. Att det är olika, olika kategorier. Men däremot vi som pratar om Sigur Ros, vi kan ju snacka. Liksom,
ja, men ibland behöver man ju inte, jag tror folk ofta glömmer bort att man behöver inte fördumma saker eller göra dem ytliga eller låg nivå för att folk ska förstå, utan det räcker bara att ge lite pointers, typ nu när vi bara, ja men det är ett isens band som låter som valsång, okej nu fattar alla vad vi pratar om, vi kunde också bara skita och förklara det och bara säga, ja Sigur Ros som alla vet vad det är och exakt samma konversation och 90% lyssnare hade känt sig helt alienerade och inte fattat någonting vad vi pratade om och tyckte det var jättetråkigt liksom. Nu har det kanske någon som lärt sig något nytt, bara ha Sigur Ros, det låter intressant, jag måste kolla upp, alltså det är det som är skillnaden, att man ger folk lite en chans att få vara med, alltså så här, inkludera människor. Det är ju det som är den stora skillnaden.
Ja.
Men det kanske är lite som du säger, att folk bara glömmer bort det. Alltså att man inte, man tänker inte på att alla inte har samma förkunskaper och förutsättningar liksom.
Nej, verkligen.
Men kulturbarnen, den felande länken mellan en svår poet och rolig podd.
Exakt. Jag var ju i Spanien i veckan.
Ja, gud. Malaga. Berätta allt.
Ja, Malaga. Ja, det var en jäkla smash. Jag badade alltså för 3 dagar sedan. I varmt medelhavsvatten. Det var underbart. Men det var inte...
därför podden var försenad kan vi säga. Att du var ju på Malaga. Det kanske var det som var förklaring.
Det var i alla fall inte därför vi var ute i torsdags igen. Nej, precis. Vi släpptes ju förra måndagen. Och så släppte vi inte i torsdags. Så det är sant. Men det var ju fantastiskt. Men en av de liksom stora upplevelserna där var att jag besökte Picasso-museet i Malaga.
Ja, just det.
Det finns ju... Picasso var en konstnär. Apropå vad vi pratade om nyss.
Modernistisk konstnär, ja. Modernismen var...
Nej, men det finns ju lite olika... Det finns ju ett känt museum i Paris, i Barcelona... och så är jag väldigt representerad i New York också. Och förmodligen i Madrid, ja. Finns det Picasso?
Ja, där har jag varit. Jag har varit både den i Madrid och Paris har jag varit på.
Ja, för att han bodde ju i alla de städerna som bekant, kanske. Och sen i Antibodan också. Där finns det väl lite konstverk kvar. Otroligt produktiv. Men i Malaga, Malaga är ju den stad som han föddes i. 1881. 100 år före mig.
Sammanträffande, I think not.
Precis, nej. Så att en liksom prick på kartan som jag, eller i schemat som jag verkligen ville skulle bli av var att besöka Picasso-museet i Malaga. Och jag kände inte till så himla mycket om det. Min bror som var med, vi firade vår mamma som hade fyllt år. Han berättade att det är så här, men det kanske inte, det är mest så här skisser och sånt på den här. Alltså lite enklare tavlor och verk och så här. Det går inte av för hacker. Det vill jag gärna se. För det, då kan man ju kanske liksom, eftersom det är hans födelsestad och man kunde ju även liksom besöka hans lägenheten han bodde i när han var liten. Som var svincool. Som var vid ett torg där bara. Så det gjorde vi. Men då tänkte jag att då kanske man kommer liksom lite närmare in på personen och sådär. När man får se lite mer så här intimt. För det, jag tycker de kan vara lite överväldigande. Picasso-museet i Paris till exempel. Bara, här är 200 otroliga verk. Du skulle behöva en förmiddag med vart och ett av dem om du skulle fatta någonting. Men så kom vi dit och så var det plötsligt väldigt många tavlor där som han inte kände till. Och då visade det sig att det var ganska nyligen var donerat en ny samling dit. För att museet var liksom kom till så sent som 2003 visade det sig.
Jaha.
Och vad det här berodde på, det har fyllts på då successivt med verk från hans ättlingar. Alltså barn och barnbarn som liksom har skänkt tavlor dit från olika perioder av hans liv. Mycket den tidiga perioden när de liksom när deras mor då, Picassos första fru Olga, när de liksom hade familj, så att mycket av de tavlorna var kvar i familjens ägor och sådär, innan det köptes upp av Guggenheimar och andra samlare i världen. Så det var en väldigt liksom, det var en väldigt fin samling, och ett så här, det var en hyfsat oansenlig byggnad ändå, som liksom hade varit något slags kulturhus eller en villa i stan så där i Malaga tidigare. Det var fascinerande hur man liksom kan förändra värdet på dess innehåll med flera miljarder under några år liksom.
Oj.
Genom att sätta in de här tavlorna där. Men överlag så var det...
Goals för mig nu, ska sälja min lägenhet. Langa hit lite Picasso, om ni har.
Du ska ju låna lite konst av mig.
Men ja, jag ska låna lite konst av Pontus till min visning här. Ja,
ja, parentes. Men framförallt så, förutom den fina konsten och sådär, så var det ju spännande att det var ett sånt liksom politiskt statement att skapa det här museet just i Malaga.
Mm-hmm.
För man kan ju tänka att det var så här självklart, ja, men han föddes ju där, så det är klart det ska finnas liksom ett Picasso-museum där. Men han bodde där 14 första åren av sitt liv innan de flyttade till Barcelona, och då under den tiden så var det liksom ett republikanskt, alltså det var ju före spanska inbördeskriget under, som pågick under första halvan av 1900-talet. Så det var liksom ett republikanskt fäste. Och sen efter att de hade flyttat så blev det hårt nedslaget av Franco. Mm. Alltså den senare diktatorn, fascistdiktatorn i Spanien. Och det liksom mördades tiotusentals människor i Malaga. Och det blev som ett slags så här näste för Franco och hans politik. Och sen så förföljde det här liksom Picasso hela hans liv, att han bodde i Barcelona tills han var typ 23, och då flyttade han till Paris, och sen skedde liksom nazisternas bombningar av Guernica, och Spanien mådde ju jätte dåligt under många decennier. Och Franco och Hitler var allierade, och Picasso var ju verkligen under den här liksom förbjudna konsten kategorin.
Mm.
Alltså vad heter det? Den här liksom efterblivna konsten. Liksom.
Efterblivna, ja. Då är inte ordet du söker.
Jo. Det var Hitler, alltså Hitlers ord för det.
Jaha, det var Hitlers ord.
Alltså framförallt judisk konst och abstrakt konst.
Mm.
Allt sånt som var abstrakt, som liksom förbjöds och bannlystes i Nazi-Tyskland. Och då även Franco-Spanien. Så att han var ju liksom inte en välkommen figur i Malaga. Fram till egentligen liksom Francos död.
Mm-hmm.
Som ju är, vad är det, mitten av 70-talet någonting.
Okay.
Och sen så gjorde han liksom comeback i det. I liksom vid spanska kusten och i Spanien är stort, och någonting som de reclaimade. Och sen då 2003, då återinfördes Picassos konst till Malaga som någonting som liksom de var stolta över och nu har som en så här tydlig symbol. Och det var så fascinerande att dels följa genom konsten. Han var väldigt så här, under 30- och 40-talet så började han måla mycket mer grått, och han tog med, Man kan läsa in så här oro och kris i alla hans porträtt. Att alla mådde så här piss under den tiden.
Just det.
Och det är då han liksom skapar alla de här liksom monstruösa... Ja, och liksom de här hemska förvridna uttrycken, och att han så här skulpterar människor som har huvuden som tegelstenar och så här. Massa liksom skräck.
Mm.
Uttryck för skräck. Och sen så var han ju liksom, hans lösning på att vara antifascist, och det var ju att han blev kommunist, att han blev medlem av kommunistiska partiet och var det liksom hela sitt liv. Så han fick ju en sån liksom, det slängde och slets i honom. Och sen var han ju en representant för Förenta Nationerna när de skapade ett så här projektet Världsfred 1951-52 med fredsduvan som han lanserade då och allt sånt där.
Mm.
Och sen liksom ungefär då fick han även så här Stalins fredspris, vilket var liksom det blir så motsägelsefullt i vår tid, men liksom för honom som levde liksom i 80-90 år, så under en sån turbulent tid där så många claimar ens liksom, det är många som vill ha Picasso på sin sida kulturellt, så var ju det, han fick gå igenom så himla många faser. Men så det var väldigt spännande att se hur kultur kunde vara någonting som så här, representerar en viss typ av liksom politisk läggning eller ett statement. Att man så här, nu ska vi reclaima vår Picasso här i Malaga och visa att vi liksom är på rätt sida av historien ungefär. Det var mycket som kokades ner där. Kan verkligen rekommendera om man är nere på solkusten i Spanien någon gång att besöka det.
För gud, det var
verkligen,
intressant.
Verkligen otroligt. Ja.
Jag har också varit på utställningen faktiskt. Jag har varit på Östasiatiska museet i Stockholm. Och det är ju en liten dold pärla kan man säga.
Ja, just
och
det.
När jag har sagt till folk så säger alla samma sak. Alla bara, ja det där är lite dold hidden gem. Det är alla använder det uttrycket. Det ligger liksom bredvid Moderna museet. Där har ju de flesta varit någon gång kanske. Eller vi känner till det i alla fall. Så precis till vänster i princip i samma byggnad kan man säga. I samma så gamla kasernbyggnad eller man ska säga. Uppe på den här kullen. På Skeppsholmen ligger Östasiatiska museet. Och du har ju din studio alldeles bredvid där, så du vet ju säkert det här väldigt väl.
Exakt, men ja.
Jag hade faktiskt, trodde eller ej, aldrig varit där förut. Så det var lite spännande. Det är ju en del av det här världskulturmuseerna. Och en av mina bästa vänner har precis börjat jobba för världskulturmuseet. Och då fick jag tipsar hon som bara, men du borde gå på det här vernissaget. Så jag fick en inbjudan till det här vernissaget. Så jag gick dit med Gabriel, min kille. Och vi, fantastiskt. Alltså det var så här, atonal japansk musik. För det var en japansk utställning nu då. Mm-hmm. Och det var även Joik. Det var också utställning av de flesta samiska shamanska trummorna. Alltså trummor som används för shamanska utövning, alltså religiös utövning, förstördes ju eller stals, och antingen brändes de eller så typ förstördes de eller så gavs de bort som så här fina presenter till utlandet. När svensken då koloniserade Sápmi. Och det som hände var att då har de liksom lyckats spåra lite trummor här och var utanför Sverige. Till exempel den här, nu har de upptäckt då ett par trummor som var i Marseille, tror jag det var. Så de var inplockade nu till den här utställningen. Och de visste inte ännu riktigt. Jag frågade lite olika människor. De verkade som att det var riktigt klart vad som skulle hända med trummorna. Men de hoppades då att det skulle komma till museet i Sápmi. Så vi får väl se ifall de får behålla trummorna då som tillhör dem. Och det är intressant för det berör ju det här ämnet vi pratat om podden ganska nyligen. Angående att vi har mumier i Sverige som kanske borde vara i Egypten och så vidare. Och så plötsligt bara, aha, det här är ju en trumma som borde vara i norra Sverige då, Lisappi.
Så men hur kom det in på Östasiatiska?
Ja, utställningen heter då Juxtaposing Craft. Så det är inte bara japanskt, utan det var delvis olika japanska samarbeten. Men det är också lite andra saker också. Så det var, ställde liksom olika objekt emot varandra och hur de interagerar mot varandra. Alltså juxtapose, det är så att man ställer saker som kanske är lite motsatta mot varandra eller som reagerar mot varandra, så att säga. Det utforskade han gjorde i utbyte mellan Norden och Japan är rubriken. Men alltså då menar de Norden inklusive då Sápmi. Alltså inte bara Sverige. Det var väldigt intressant utställning, och det var bland ett verk som var med typ, jag tror det var 10 stycken träaskar, alltså gjorda i olika sorters trä. Och så kunde man också öppna, flera objekten på utställningen kunde man öppna och titta på och känna på och lukta på liksom, och flytta runt och sådär. Så det var ganska vänligt, fast det var ganska abstrakt. Utställningen var också väldigt barnvänligt på det sättet. Då kunde man öppna de här askarna och lukta på dem. Och det var fantastiskt, för att det var, alla 10 träslagen luktade verkligen så extremt olika.
Wow.
Det var så karaktäristisk doft på dem. Så, här. Så jag kan verkligen rekommendera besök. Och det är också fri entré på Östasiatiska museet. Så det kan vara ett väldigt så här mysigt helgtips som man kanske inte annars hade tänkt på.
Utmärkt.
Så det var väldigt trevligt. Och de har också permanent utställning med olika objekt från Japan och Kina och sådär. Så att det finns jättemycket att utforska där. Så tips från mig.
Fab.
Ja. Jag vill också bara nämna innan vi rundar av att jag har sett Yung Lean-dokumentären nu, sent om sida. Har du sett den, Pontus?
Nej, vad spännande. Är det den, går den på SVT? Eller var såg du den?
Den har gått på SVT tidigare. Den är gjord av Henrik Burman som jag är lite bekant med sen tidigare. Och den kom ju för några år sedan och gick på SVT. Mm. Och fick ganska mycket uppmärksamhet. I alla fall kanske i min omgivning. Jag kände många som var inblandade i projektet. Men nu finns den faktiskt på HBO. Jag kollade på den. Eller kanske det var Netflix.
Kanske.
Det var en av de där två. Jag har båda två, men en av de där två. Mm. Och jag måste säga att den är verkligen fantastiskt bra. Och jag rekommenderar verkligen alla att se den. Den är ganska lång. Den är typ 1,40. Så det är nästan som en spelfilm. Men nu är det lite spoiler här då. Men i och med att avsnittet är slut så kan ju de stänga av som inte vill lyssna. Men vet du vad som hände med Yung Lean?
Är det något som har hänt med honom? Nej.
Ja, vad som hände under hans karriär så att säga.
Spännande. Den heter ju In My Head-dokumentären. Kan det ha något med det att göra?
Just det.
Hint, hint.
Ja, alltså nu kommer jag ju kommer du se den här? Ska jag avslöja lite grann vad som har hänt med honom rent psykiskt? Eller har du koll på hans turbulenta?
Nej,
berätta. Vill du kolla på den så kan vi prata om den i podden.
Ja, men det kan vi. Ska vi göra det som en cliffhanger?
Ska vi göra det?
Att jag kollar på
det. Ja, och ni som lyssnar på det kanske också kan kolla på den då. Så kan vi prata om den i podden. För det kanske blir lite så spoilers. För det var rätt mycket som jag inte visste om, kände jag.
Gud vad spännande.
Och jag ändå, liksom, gillar ändå Yung Lean. Så vi kan väl prata om den dokumentär nästa vecka. Och då kan ni väl se den, ni som vill vara med och lyssna.
Jättegärna.
Hittade du det ifall det fanns på HBO?
Jag såg den på HBO. Den finns även att hyra på Viaplay. Men den går att strömma på HBO Max.
HBO eller om man vill hyra den. Så vi kollar på den och så pratar vi nästa vecka.
Wow.
Okej, men då så. Då är vi klara med dagens avsnitt om klubbvärlden antar jag. Mellan klubb och poet. Mellan klubb och rolig poet. Nej, tråkig poet. Allvarlig poet. Vad nu? Gud, vad det...
Klubb och tråkig poet.
Ja.
Vi ses ju i veckan. Jag ska ju anlita dig. Det ska bli kul.
Jag ska anlita dig, du ska anlita mig. Jag ska komma till dig och låna lite konst till min lägenhetsvisning. Och du ska anlita mig att riva biljetter.
Ja, och sälja merch.
Let's come down to this. Ska sälja merch också? Okay.
Ja, jag känner att du är en bra merchandise supervisor. Det är väldigt lätt.
Och jag hamnar faktiskt ofta i merchbordet, måste jag säga.
Vilka jävla apparat det är att kunna ta betalning med kort. Men det kan vi berätta mer om nästa vecka.
Men alla har Swish nu, Pontus. Alla har Swish.
Ja.
Alltså jag hamnar alltid i merchbordet. Det är bara så.
You'll find me in
olika
the merch.
Band. Jag vet inte. Jag kände folk. Jag känner alltid någon. Ja. Så de bara, men kan inte vi sitta i merchen? Jag bara, absolut. Ja, men alla har Swish. Mm. Men hur som helst, vi ses ju nästa vecka.
Ja.
Eller vi ses ju, men vi hörs ju nästa vecka. Herregud, vakna Ida. Mm.
Ha det fint.
Kul att ni kunde lyssna på oss idag. Hej då alla som lyssnar på oss. Tack för att ni tipsar er kompisar. Vi blir så glada.
Tack kära ni. Hej då.
Hej då. Hej.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA på IKEA.se.